Ja, tack för det Lundborg. Då säger vi hej och välkomna till Placera TV. Idag är Wille Gruber tillbaka, förvaltare på Alkur. Han är här för att ge oss en liten uppföljning på det han pratade om senast. Men du har även en del nytt med det som vi ska komma tillbaka till. Men vi börjar med den stora bilden då. Powell och ledamöterna i Fed. Välkommen förresten.
Det tack sa så jag mycket. Inte. Kul att vara här igen.
Jag är oförskämt, jag bara drev på liksom. Jo, tillbaka till räntan. Powell och ledamöterna på Fed, de ser ingen räntehöjning 2019. Man säger att man ska avbryta minskningen av balansräkningen i september, tror jag de sa. Amerikanska tioåringen senast jag kollade låg på ungefär 2,50. Den låg på 3,20 i november när börserna skakade till. Sen har vi sett stigande börser i år. De flesta säger att det beror på Powells tidigare mjukare hållning nu här under, vad var det, januari. Igår var de flesta indexerna i USA faktiskt ner på det här. Varför det? Jag tror det är liksom happy days nu.
Ja, men jag tror marknaden har redan diskat en sån här hållning från Fed till viss del. Nu blev det kanske lite ännu mer duvaktigt än vad marknaden hade väntat sig. Men jag tror att det är ett bevis på att världen inte klarar av högre räntor. USA har ju försökt normalisera räntorna. Och man ser ganska, ja, vi ser nu att det kommer mjukare indikatorer. Cyklisk industri ser ganska svag ut och man får ta några steg tillbaks. Så att,
men frågan är, hur resonerar ni då? För å ena sidan så har du då det här, du har räntan är på väg ner, eller den har kommit ner i varje fall. Och då tänker man, ja då kommer tiderna tillbaks. Det finns liksom inga alternativ till aktier. Å andra sidan så kan man tycka att det här är en tydlig signal på att konjunkturen, precis som du är inne på, är på väg ned.
Ja.
Så hur ska man se på aktier då i det scenariot?
Jag vet inte, Tina, det blir ju i fokus igen. Vi har räntor, inte bara i USA, utan svenska långräntor, europeiska långräntor. Väldigt få placeringsalternativ. Så attraktiva affärsmodeller med tillväxt, tillgångsslag som fastigheter. Verksamheter som är defensiva i sin karaktär. Bond proxies kommer i strålkastarljuset igen. Så att det blir ytterligare en vända av det vi har sett så många gånger tidigare, tror jag. Och lite högre risk i den cykliska industrin med estimat. Det är ju ett bevis på att saker och ting är på väg att bli sämre också.
Och apropå hur ni tänker då, senast du var här så fick vi inte så mycket tid att prata om Alkur, där du jobbar. Du kan berätta lite grann, börja med kort om Alkur och liksom era fonder, vad ni har för fonder och lite sånt där.
Alkur fonder som vi numera heter, vi har två fonder, en som heter Alkur som är en väldigt traditionell hedgefond med väldigt låg risk, har avkastat cirka 5% sen start med väldigt låg standardavvikelse. Det är liksom en produkt som ska bevara kapitalet och till låg risk förräntare. Sen har vi en produkt som jag med startade när jag började på Alkur fonder som heter Alkur Select som är en lite spetsigare produkt, betydligt mer högre risk. Där man får en börsexponering på ett helt annat sätt än i Alkur.
Men fortfarande kort och lång, eller?
Jag har faktiskt inte hittat någon liknande produkt på marknaden. Eftersom den här är en hedgefond som medvetet tar en marknadsexponering. Vi kommer ha en marknadsexponering på 50-100%. Men ett enkelt sätt att förklara det är. Har vi 100 kronor i fonden så kan vi ha långa positioner för 130 och korta positioner för 50 kronor. Okay. Så att då har man ett netto, det vill säga långa minus korta positioner som är mellanskillnaden. Och vi tycker att det finns möjlighet att skapa alfa både på korta positioner och långa positioner. Och fonden har fått en bra start så här långt. Och målsättningen är väl att slå småbolagsprodukter som finns på marknaden. Ambitionsnivåerna har lägre risk eftersom vi kortar också. Men det är en hög ambitionsnivå, så får vi se hur långt det räcker.
Och den handlas dagligen, Select?
Både Alkur och Alkur Select, ingen av dem är dagligt handlade. Okay. Så det är nischprodukter för, det är inte produkter för alla. Dels så behöver man ett större kapital.
Ja.
Alkur är månadshandlad. Alkur Select är, man kan teckna månadsvis, men man binder kapitalet ett kvartal.
Okay.
Så att lite annorlunda.
Och vad är det för avgift på det?
1% fast avgift i fonderna. Och sen är det då performancebaserat. I Select så är det Stibor plus 5% över det. Så tar vi en performance fee.
Okay.
Och i Alkur är det bara över räntan, korträntan.
Så att, Och om man tittar lite grann på er investeringsprocess då, lite kortfattat. Är ni klassiska stockpickers? Jag känner ju dig sedan tidigare och du gillar ju hitta de här casen.
Ja, vi är väldigt bottom-up-fokuserade, vi är väldigt bolagsfokuserade, väldigt fundamentala i vår analys. Och eftersom vi inte har tid, så lång tid här, så tänkte jag fördjupa mig mest i investeringsprocessen för Select då.
Ja.
Och den har fokus på mindre bolag i Norden. Och under min tid som har följt aktiemarknaden 20 år eller någonting, så har man ju favoritbolag i sitt bagage. Och det finns vissa affärsmodeller som jag föredrar och älskar. Jag är väldigt svag för mjukvarubolag till exempel. Vi kommer att prata om ett här lite senare. Men många fondförvaltare har, jag ska investera bara i högavkastande bolag. Jag ska bara investera i tillväxt, value. Jag är ganska agnostik på stilen. Jag kan investera i allting. Det är riskjusterad avkastning som står i fokus. Kan jag köpa en krona för 50 öre i ett lågavkastande bolag, så kan det vara väldigt intressant riskjusterat. Och där tror jag skiljer mig mot andra. Jag kan ge något annat exempel också. I slutet på förra året så blev det ett bud på Ahlsell. Aktien handlade 52, budet var på 55. Man skulle få 55 kronor på några månader. Och då investerade vi, tyckte vi att det var en väldigt god riskjusterad avkastning att köpa aktien på 52. Vi har gjort liknande i Oslo Börs, där vi har köpt under budkurs, där vi tycker fundamentalt värde högre. Där det har blivit budstrid. Skånska Energi, ett annat exempel, där Alcur Select har skapat väldigt god riskjusterad avkastning i lite annorlunda situationer, om man säger. Så att det tror jag, vi skiljer oss, vi är opportunistiska men tänker riskjusterat. Och vi har inte en super tydlig bara det här investerar i.
Intressant. Och då ger vi oss in på lite aktiesnack då, då. Och jag tänkte väldigt kort. Skistar kom i rapport igår. Hyggliga intäkter. Extremt stark resultatförbättring. Även om marginalen, om man ska hårdgranska, är bara ner lite grann rullande 12 månader. Men det är bara marginellt, så att det är mest för sakens skull. Lite osäkert inför Q3 med tanke på påskeffekten. Det sa man också. Aktien sjönk på rapporten, va? Dina tankar?
Så fantastiskt fint bolag och enormt starka positioner. Men du känner till lite grann vår syn på svensk konsument. Och det börjar bli rätt dyrt att ha ett sportlov i Sälen eller Åre. Och jag tycker man får mer och mer feedback från folk att value for money är inte riktigt, riktigt bra i de flesta fall. Och om vi får en svagare konjunktur så finns det ju... Bolaget har tidigare i nedgångar visat sig att de påverkas av en sämre konjunktur och konsumtion. Och sen vet jag inte hur mycket har VM boostat resultatet. Du har en fastighetsmarknad som har varit glödhet där man har mycket reavinster. Hur kommer det påverkas de kommande åren? Amorteringskrav etc. Har man problem att köpa sitt primära boende på grund av amortering, så borde man ha problem att köpa ett fjällboende också, om det är lite tuffare på bostadsmarknaden. Så gillar bolaget väldigt mycket, men med vår makrosyn så faller den lite grann bort faktiskt.
Och lite svårare jämförelsetalen om nästa år jämfört med dem, med tanke på det som har gjort till i år.
Absolut, absolut. Men det finns lite guldägg. De har ett utvecklingsprojekt vid kabinbanan som kan bli fantastiskt. Men den utvecklingsvinsten kanske man inte ska sätta jättehöga multiplar på.
Jag nämnde ju i början att vi skulle göra lite uppföljning på de aktier du snackade om senast. Då var det här och pratade om JM och Catella. Det var ju typ en månad sedan, så att vi kommer inte liksom sätta betyget på dig så här fort. Men man kan konstatera att båda de aktierna är faktiskt upp, som du var här senast. JM som du var negativ till har inte gått upp så jättemycket. Catella som du var positiv till har gått väldigt starkt. Om vi börjar med JM lite kort då, ser du någonting nytt i caset som har hänt de senaste månaden som bekräftar eller gör bilden svårare?
Väldigt lite har hänt. Vi har fått ett par månaders prisdata. Det är de starkaste prismånaderna på året är i början på året. Så att, det är en stabil prisutveckling, men problemen kvarstår. Och det som är nytt är väl egentligen att flera utvecklare processar mot konsumenterna nu. SSM har processer på ett försenat projekt. Vi har HSB i Nacka haft ett projekt där som man vann i tingsrätten. Som jag tror är det bra för branschen att man vinner det här. Blir det förseningar så får konsumenten stå där och ta hela risken. Jag tror affärsmodellen är i gungning. Vem vill signa upp för att flytta in om 2-3 år? Du vet inte vad din bostad är värd om 2-3 år. Du vet inte vilka ränteavdrag som gäller. vilka amorteringskrav som gäller. Varför ska jag då teckna en bostad så långt fram i tiden?
Men JM är väl det finansiellt starkaste bolaget i den här sektorn?
Absolut.
Borde inte de kunna dra nytta av att det skakar till?
I relativt till sektorn, men min poäng är att man ska inte ha någonting i den där sektorn. Men JM kommer klara sig bäst givet balansräkning, givet att man har bättre projekt och etc. Men de kommer tvingas binda mer kapital i framtiden än historiskt, är min tes. Eftersom beteendet kring hur man köper bostäder nyutvecklade kommer att förändras.
Okay. Så inget nytt där egentligen är grundsyn på JM med andra ord?
Nej, ingen grundsyn.
Och så har vi då Catella, och du var ju positiv till Catella-aktien. Du varnade för att Q4 kunde bli lite stökigt. Att det i så fall var en bra läge att gå in mer i aktien, om jag tolkar rätt. Om det blev, och det är precis det vi har sett. Den gick ner lite grann på rapporten om jag minns rätt. Och
sen har den stängde faktiskt på rapporten upp. Men,
men sen har det gått väldigt snabbt upp efter det, va?
Så kan man säga. Ja. Sen kan man också säga att efter jag var här så kom de ut med en release om vad bankavvecklingen skulle kosta. Mm. Så de kom med en liten varning, eller vad man ska säga, en release innan rapporten om det. Så att, men nu har man sålt, man har gått mål med 2 av 3 enheter i bankavvecklingen som är stängda. Och den sista tror jag man kommer stänga under året, eller i början på 2020. Mm. Så att jag tycker ledningen i Catella är värd någon form av medalj. Man har alltså sålt en bank som har förlorat 50-60 miljoner per år i 5-6 år. Mm. Och man får ut, i sämsta fall tror jag, bokfört värde. Kanske till och med sluta med en reavinst på de här tillgångarna. Det är ju fantastiskt. Jag lyckas med det.
Tittar man på Q4, intäkterna ser bra ut. Lönsamheten var ner. Är det vad ni hade förväntat er, och vad kan man förvänta sig framöver då?
Om man tittar, 2018 innehöll väldigt lite performance fees. 2017 innehöll väldigt mycket performance fees. Så kvaliteten i resultatet 2018 är betydligt bättre. Så vi ser ju en underliggande stabilitet i affären som nu baseras på intjäning på fasta intäkter som inte är beroende av performance fee. Och det ska ha högre multiplar. De har jättestarka flöden i sina viktigaste tillgångar som är då PIM, fastighetsfonderna. Och sen har du IPM som, vad jag förstår, också fortsätter ha inflöden i början på det här året.
PIM har ju, om man tittar på det förvaltade kapitalet, då har det liksom ökat stadigt. Mm. Ser väldigt starkt ut. Ja. Och det är där ni ser ännu mer styrka framöver då, eller? Är det det ni vill lyfta fram som
det centrala? Det affärsområdet tror jag är absolut det mest intressanta framåt. Och nu lanserar man en bostadsfond i Luxemburg. Mm. Man har en helt ny plattform nu. Man har en europeisk distribution. Mm. Som är lite unik med närvaro på fastighetsmarknaden i hela Europa. En fond nu i Luxemburg som ska bli 1 miljard euro. Okay. Man är lite avundsjuk som förvaltare. Och de
har sidat
100 miljoner euro är sidat redan. Okay. Och då, med tanke på Fed-beslutet igår. Tillgångsklassen, bostäder, fastigheter. De är helt rätt positionerade för TINA i det här PIM. Och jättestark tillväxt med extrem leverage framöver på resultatet som jag ser framför mig.
Hur ser balansräkningen ut i Catella annars?
När bankavvecklingen är klar så tror jag att man kommer ha en nettokassa på jättegrovt 1,5 miljard.
Vad kommer man göra med den? Kommer man bli extra utdelningar eller kommer man investera i verksamheten eller både och?
Jag tror så här. Det här är en styrelsefråga och framförallt är det en fråga för Claesson som är huvudägare. Mm. Men om man frågar management vilket kapitalbehov som finns i verksamheten. Det finns ju ingen kapitaltäckning längre eftersom man inte är bank. Så fondbolagen behöver 25% av fasta kostnaderna av ett år i kapitaltäckning, vilket är ingenting. Och sen väldigt lite investeringsbehov i verksamheterna. Det är kapitallätt. Så att jag utgår från att huvuddelen av det här kommer skiftas ut till aktieägarna. Okay. Om man inte hittar något spännande förvärv att komplettera PIM till exempel i någon ny marknad.
Och du, avslutningsvis när det gäller Catella, det var ju en stor affär i sektorn här om dagen, i veckan va? Var det?
Precis.
LaSalle som köper, vad heter det, HFF?
Exakt, och det är väl lite angränsande affär, men det visar lite grann på intresset för såna här plattformar. Mm. Det här bolaget kan jag inte så bra som Jonas LaSalle förvärvade, men de jobbar väldigt mycket med kapitalanskaffning till fastigheter. De har lite corporate finance-verksamhet som påminner om Catellas. Snarare är det väl en signal om att det finns globala spelare som ser ett väldigt stort intresse i sådana här strukturer som påminner om Catella. Jag tror fastigheter är ett stekhett område. Det finns ju också property tech, mjukvaror till, till det som i mitt gamla bolag Adnode är väldigt engagerad i. Hela den sektorn kommer fortsätta vara väldigt spännande.
Bra, då vet vi det. Och jag tänkte att vi skulle avsluta med ett helt annat bolag, nämligen hur tar man? Preseo Fishbone.
Preseo Fishbone säger jag. Jag
lite
med
bolag.
Reservation. Jag har träffat dem ett par gånger. Men...
Det är ett litet bolag. Market cap ligger på under 400 miljoner senast jag kollade. Varför äger ni den?
Som jag sa inledningsvis så älskar vi mjukvarubolag. Och jag tror att Preseo Fishbone mer och mer är på väg att bli ett mjukvarubolag. Mm. Det var en traditionell, lite så här ingenjörsmässig IT-konsultverksamhet. Väldigt fin kultur, har alltid tjänat bra med pengar. Det är sammanslagning mellan lite olika bolag. Men nu är 25% av intäkterna mjukvaruintäkter. Mm. Spolar vi tillbaka lite grann, var det 20, så att du har en oerhört snabb tillväxt på mjukvaruintäkterna. Som kanske är 35-40% i tillväxttakt på det området. Väldigt mycket SaaS-intäkter, abonnemangsintäkter på de här produkterna. Väldigt spännande nischprodukter. Jag vet inte om jag har tid att dra dem.
Ja, lite kort, absolut.
Tre mjukvaror är det. En produkt som heter Omnia som är en intranätsprodukt som för andra året i rad har korats till världens bästa intranätsprodukt. Så jag har jobbat på en storbank där kan man lägga ner hundratals miljoner på att bygga ett intranät. Här har du liksom en färdig plattform. Om du har Office 365, vilket väldigt många företag har, så kan du göra en väldigt billig investering och få ett väldigt bra intranät. Och den är utvecklad i Vietnam där de har sin utvecklingsavdelning. Där de för övrigt har tappat en anställd sedan de började den R&D-verksamheten i Vietnam. Så väldigt fin kultur. Och den produkten växer snabbt globalt. De får inkommande samtal från USA, från Europa, som vill köpa den här produkten utan att de har sålt den. Och det bygger på den här rapporten, industrirapporten, att det är världens bästa produkt inom intranät. Så den är jättespännande. Sen har du två andra produkter. Kaskelot som är valmjukvara. Ja. Så 80% av alla Sveriges kommuner använder Kaskelot som för att administrera val med allt du behöver, vilka lokaler du ska ha val i och så vidare. Och den ska man börja sälja i Norge och Danmark tror jag kommande år. Och så avslutningsvis NGO Online. Det säljer man till typ Röda Korset, den typen av organisationer där behöver hålla koll på bidrag, grants management. Där har de också en ledande produkt på det området med återkommande intäkter.
Och det här med återkommande, när man tittar på fördelningen av intäkterna så är det ju en väldigt stor pajbit som är offentlig sektor.
Precis, det som jag sa nu, 25% är mjukvara men 75% är consulting och där är man väldigt tung i offentlig sektor. Säg 40% av den omsättningen är offentlig sektor. Man har Transportverket, Energimyndigheten. Alltså du har väldigt långa avtal, väldigt stabil och icke-cyklisk konsultverksamhet. Påminner lite grann om Softronic kanske, om man ska likna den konsultdelen med någonting.
Om man ska säga någonting om värderingen, jag tittade väldigt snabbt. Du och ni andra får rätta mig om jag har fel. Market cap på 370. Man hade en omsättning 2018 på 230 miljoner, växte med 15%. Om vi antar att man växer med 15% även 2019, är det troligt först?
Ja, det tror jag är ganska rimligt. 10-15% borde de absolut växa under det här året, givet produkternas utveckling.
Och de har en nettokassa på 25 miljoner?
Ja, säg drygt 20 miljoner.
Då hamnar vi då? PS, EV sales på 1,3 eller något sånt där?
Ja, någonstans där. Men jag tror att de tjänar... Jag tror marginalen går upp... Åtminstone en enhet, 19 över 18, den var 12...
11 på helåret, 13 i kvartalet tror jag någonstans.
Precis, säg 12,5-13% marginal på en omsättning kring 250-260 under 2019. Så grovt 11 gånger EBIT på ett bolag med snabbt växande produktdel, väldigt stabil konsultdel. Och den gillar 4-5% också. Så att det tycker jag...
Det kan inte vara många institutioner som inger den här aktien.
Nej, men vetligen så är det nog bara vi. Nu var de här och framträdde i veckan på en bank som... Ja. Det blev lite intresse efter det, tror jag.
Och det som förklarade den här spiken är...
Kanske.
Ja, okay. Gud, vad spännande.
Ja, men den är lite...
Jag har aldrig någonsin pratat om det här bolaget, tror jag, i någon av mina...
Nej, vi hoppas att vi får anledning att återkomma. Jag tror att det där bolaget kommer bli större. Och vi är ju så pass små så vi kan ju hitta de där guldkornen tidigt.
Exakt. Ja, men det var ju kul. Och så fick vi lite uppföljning på JM och Catella och Powell och veta lite mer om dig och Alkur. Det här gör vi om.
Det hoppas jag.
Längre fram. Nu kommer påsk och sånt där, men någon gång senare efter.
Det ser jag fram emot.
Ja, får vi följa upp det här. Kul att se er igen, Ville.
Kul att se er igen.
Ha det så bra. Och tack för att ni har tittat. Tjena.